Vi ska läsa vidare i Markus evangeliet. Vi har stiftat bekantskap med Markus effektiva och kortfattade öppning av evangeliet, budskapet och den korta presentationen av Johannes döparen. Och nu kommer vi till Markus 1 och det är vers 9 till 13. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Och en röst kom från himlen. Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Genast förde anden honom ut i öknen och han var i öknen under 40 dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Så låter läsningen av det heliga evangeliet. Och vi ber att Gud ska lägga välsignelse till det på allas våra hjärtan. Ja, vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Jesus växte upp i Nasaret i Galileen. Och starten på hans offentliga messianska tjänst sker i och med detta. I och med dopet i Jordanfloden. Den här platsen ligger längre söderut i höjd med staden Jeriko, alltså när Jordan börjar dra sig mot Döda havet. Det var området där Johannes döparen predikade och döpte. Och man kan besöka det än idag. Dopets bad är väldigt intressant. Det symboliserar människans radikala rening. Att all synd plånas ut. Och att man har återvänt till Gud. Det är liksom poängen med dopet. Och det fanns många dophandlingar i judendomen, men Johannes dopet som vi läser om här var till skillnad från den för dem, till skillnad från dem för den kulturen, vanliga rituella tvagningarna, ett dop som man bara tog emot en gång. Det var ett speciellt dop. Och Jesus, det är det som är så intressant, han hade inget behov av det här dopet för egen räkning naturligtvis. Han behövde inte döpas för att få syndernas förlåtelse eftersom han var utan synd. Bibeln är tydlig med det. Han var frestad i allt men dock utan synd, läser vi i Hebreerbrevet. I honom finns ingen synd, skriver Johannes i sina brev. Och ändå säger Jesus, låt det ske, alltså att jag blir döpt. Och han hänvisar till att han måste uppfylla allt som hör till rättfärdigheten för att frälsa världen. Det är som att Jesus går ner i dopet och sitt folks vägnar, inte och sina egna vägnar utan sitt folks vägnar. Han accepterar sin bestämmelse, sin destination och stiger ner i Jordanflodens vatten. Och där får han också ta emot Guds uppdrag och välsignelse, en mäktig välsignelse. Och i och med dopet så stiger Jesus ut ur 30 års anonymitet in i öppen offentlig tjänst. Det står inte mycket om vad Jesus gjorde från det att han var 12 år i templet till dess han blir döpt. Det står bara att han växte upp i välbehag inför Gud och inför människor. Men säkerligen gjorde han intryck på sin omgivning genom att han inte hade någon synd. Men mer än så vet vi inte. Jesu dop, ja, det är ett monumentalt ögonblick i frälsningshistorien. Det var märkligt för Johannes. Jag till och med tycker jag mig kunna se pinsamt för Johannes att Jesus skulle bli döpt av honom. Och det är faktiskt så att några av de tidiga kristna hade faktiskt svårt att förlika sig med tanken på att Jesus underkastade sig ett omvändelsedop. Men det gjorde han och han visste varför. Johannes försökte aktivt hindra att det skulle ske för han visste att Jesus var utan synd. För han ropar ut Jesus som det felfria offerlammet. Vi kan läsa om det i Johannes 1 och 29. Nästa dag såg Johannes Jesus komma och han sa det: se Guds lamm som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa det: efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. Jag kände honom inte, men för att han ska uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes vittnade och sa: jag såg anden komma ner som en duva från himlen och stanna över honom. Jag kände honom inte, men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig: den du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper i den helige ande. Jag har sett det och vittnat. Han är Guds son. Så det var Johannes starka vittnesbörd om Jesus. Lägg märke till, jag kände honom inte. De hade inte gjort upp innan om någonting, utan han visste ju om kanske Jesus, men kände honom inte. Herren säger alltså att Johannes ska döpa honom. Låt det ske. Och egentligen står det: låt det ske i denna tid. Hindra mig inte. Det är konstigt men nödvändigt. För på detta sätt ska all rättfärdighet uppfyllas. Här har du nyckeln till förståelsen av Jesu dop. All rättfärdighet ska uppfyllas. Vad betyder det att uppfylla all rättfärdighet? Ja, för det första naturligtvis fullkomlig lydnad för Guds vilja. Om fadern vill, då ska det göras. Och så är det också med den här dophandlingen. Det här brukar kallas för Jesu aktiva rättfärdighet. Jesu lydnad som tillräknas oss i frälsningen. Han lydde aktivt allt som fadern hade påbjudit. Han var den perfekte, laglydige budhållaren. Och den statusen, den ställningen, den kvaliteten skrivs över på våra livskonton när vi blir troende. Fastän vi är så långt ifrån det i oss själva. Men vi är rättfärdiga i Kristus. Man skulle kunna säga så här: fadern behandlar Jesus på korset som om han hade levt ditt liv. Och nu behandlar han dig som om du hade levt Jesu liv. Alltså fadern. När fadern ser på korset ser han dig och din synd. När han ser på dig så ser han Jesus och hans rättfärdiga liv. Detta är det enorma i frälsningen. Det saliga bytet. Jesus där i vårt ställe. Och vi tillräknas Jesu rättfärdighet. Så det är en väldigt viktig del av att rättfärdigheten måste uppfyllas. Jesus är lydig fadern och våra vägnar. För andra, rättfärdigheten måste upprätthållas. I det här dopet som sker så kan man också se att Jesus identifierar sig med syndare symboliskt. Vilket han bokstavligen skulle göra på korset när straffet drabbade honom. Men han går in och identifierar sig med dem som behöver döpas. Det är en viktig del av att rättfärdigheten upprätthålls. Han går med rätta in i människors ställe för att han själv har blivit människa. Och för det tredje, att rättfärdigheten ska upprätthållas eller att man uppfyller all rättfärdighet kan också ha med att bli rättfärdigad att göra, att bli bekräftad, att bli auktoriserad, att bli liksom giltig förklarad. Och det sker ju så starkt i Jesu dop. Hela himlen sätter sin äkthetsstämpel på honom som gudom och människa, som Guds son och människoson. Lägg märke till att hela treenigheten var närvarande när Jesus döptes. Och det leder oss till det här stora syftet att han blev rättfärdigad genom anden, som Paulus skulle komma att skriva i sina brev. Eller helt enkelt bekräftad från himlen. Vi kan läsa om det i texten som vi har framför oss. Det står så här: genast när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva. Så sonen står i vattnet, anden kommer ner och faderns röst hörs. Fader, son och heligande. Det var en synlig bekräftelse av Jesus. Och det här skulle komma att betyda jättemycket sen när Jesus så att säga behövde försvara sin auktoritet inför de som ifrågasatte honom. Det under som skedde där var på något sätt omöjligt att komma runt eller att på något sätt förklara bort. Johannes dop och Johannes tjänst hade en enorm trovärdighet och var erkänt av hela folket. Det var alltså en synlig bekräftelse. Den helige ande sänker sig ner som en duva. Inte som en vision utan som en verklig synlig verklighet. Gud bryter in från den eviga världen i tid och rum. Jesaja 64:1. O, att du lät himlen rämna och kom hit ner. Observera att anden kom som en duva. Stilla och vackert och känsligt. Som när en liten duva landar mjukt. Och det blir bekräften på Messias. Det kanske var intressant. Där man alltid tillskriver andens utgjutelse stor dramatik. Det kan också ske djupt och stilla. Och så vilar Herrens ande över Kristus. Jesaja 11:1. Ett skott ska skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt. Över honom ska Herrens ande vila. Här har du honom, Jesus i dopet. Vi läser vidare. Och en röst kom från himlen. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Det här är intressant. Det här med att ha sin glädje i någon. I hebreiska kan samma ord användas för att utvälja, föredra och älska. När man är den älskade, då är man den som någon föredrar och den som någon väljer. Man är den utvalde. Man kan ofta se det där i olika bibelöversättningar. Bland människor som han älskar, till människor som han älskar. Eller till människor som han har utvalt. Utvalt och älskad används utbytbart också ibland i grekiskan. Den gamla testamentets den enda sonen översätts till grekiska med den älskade sonen ibland. Och ett grekiskt ord för son kan också betyda tjänare. Så här ser vi den utvalde tjänaren, den älskade sonen. Och på något sätt orden går i varandra. Det var en synlig bekräftelse som skedde av Jesus. Till häpnad för dem som var där. Det var också en hörbar bekräftelse alltså. En röst kom från himlen, läser vi här. Gud själv talar om Jesus som sin son. Sonen har samma natur som sin far. Sådan fader, sådan son. Det är i allra högsta grad sant här. Jesu gudom bekräftas. Och därmed hans gudomliga rätt och makt. Gud bekänner att han är i Kristus. Den är min älskade son. Och det här är så intressant. I Markus 11:27 så utmanar man Jesus inneboende auktoritet och rättighet att agera som han gör. Det står så här: de kom in i Jerusalem igen och när Jesus gick omkring på tempelplatsen kom översteprästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom och frågade: vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det? Lägg märke till det. Vad har du för fullmakt och vem har gett dig den? Jesus gör under och agerar i Guds namn fullt ut. Och gör sig själv lika Gud kan man säga. I sitt sätt att framställa sig själv. I sitt självvittnesbörd. Vers 29. Jesus svarade dem. Markus 11:29. Jesus svarade dem: jag vill fråga er en sak. Och lägg märke till vad mästarna gör nu. Svara mig så ska jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. Johannes dop, var det från himlen eller från människor? Svara mig. Mycket intressant motfråga. För det var Johannes dop som han hade blivit bekräftad och fått sin fullmakt. Då står det så här: de samrådde då med varandra. Säger vi från himlen? Johannes dop kom från himlen. Då säger han: varför trodde ni då inte på honom? Men kan vi säga från människor? Det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen var en profet. Så de svarade Jesus: vi vet inte. Har du hört på maken? Vi vet inte. Och Jesus sa till dem: då säger inte heller jag till er vad jag har för fullmakt att göra det här. Så Jesus var medveten om att fadern hade bekräftat hans fullmakt i dopet. Och att det var känt bland folket. Och att skulle man förneka Jesu gudomliga identitet och auktoritet, så var man också tvungen att förneka hela Johannesrörelsen. Och det var man inte beredd att göra. Så det är intressant. När Jesu makt att göra under och agera i Guds namn ifrågasätts, så för han dem tillbaka till Johannes dop för att påminna om var hans auktoritet fastställdes. Och att han bekräftades av fadern till att göra alla dessa stora mäktiga gärningar och förkunna med direkt gudomlig myndighet. Det är mäktigt. Hans dop blir liksom kröningen av den messianske konungen för hans jordiska tjänst att förkunna och demonstrera sitt rike. Och sen kommer det här då: genast förde anden honom ut i öknen, och han var i öknen under 40 dagar och frestades av Satan. Och i stora handboken till Bibeln så kan man läsa så här: under de svåra prövningarna eller frestelserna som följer på den 40 dagar långa fastan står Jesus inför det som kommer att vara en utmaning för honom under hela hans verksamhet. Kommer han att orka utföra Guds verk på Guds sätt? Han har nu makt. Makt att ge mat till de hungrande, bota sjuka och uppväcka döda. Hur kommer han att använda den makten för att tillfredsställa sina egna fullt berättigade behov? För att pröva Gud? För att få folk att följa honom? Ska han när det gäller bruka makten till att rädda sig själv? Eller ska han lita på Gud och gå korsets väg för att rädda andra? Det är de frågorna som står på spel när Jesus frestas i öknen. Vad ska han göra utifrån sin identitet och sin auktoritet? Vi kan läsa om Jesu frestelser och se hur Jesus svarar i frestelsens stund i Matteus 4. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att frestas av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frestaren fram och sa till honom: om du är Guds son, så befall de här stenarna bli bröd. Jesus svarade: det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som går ut från Guds mun. Då tog djävulen honom med till den heliga staden och ställde honom på tempelmurens krön och sade: om du är Guds son, så kasta dig ner. Det står ju skrivet, han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom: det står också skrivet, du ska inte fresta Herren din Gud. Sedan tog djävulen med honom upp på ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Och han sa till honom: allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom: gå bort Satan, det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och änglar kom fram och betjänade honom. Mäktiga händelser. Det finns, Matthew Poole skriver så här: det finns inget bättre svar att ge frestaren än att använda den heliga skrift för att motstå hans försök att få dig att synda. Lägg märke till att Jesus besvarar Satans försåtliga frågor med ord från skriften, och han citerar Gamla testamentet. Och det är som att man hör klangen från Efesierbrevet 6 och 17. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Och det svingar Jesus mot frestaren i öknen. Och Jesus citerar 5 Mosebok 8:3. Människan lever inte bara av bröd. Han citerar 5 Mosebok 6:16. Ni ska inte fresta Herren er Gud som ni frestade honom i massa. Och det där att fresta Gud, det handlar alltså om att testa eller pröva honom på ett ovärdigt sätt. Man kan läsa om den händelsen i massa där de frestade sin Gud. I andra Mosebok 17:7. Det står så här: han gav platsen namnet Massa och Meriba eftersom Israels barn hade klagat och satt Herren på prov och sagt: är Herren ibland oss eller inte? Så det är snarast detta. Gud kan ju inte frestas på ett sätt, men att klaga och sätta honom på prov, det är det handlar om här. Att helt enkelt inte lita på honom. Så frestandet av Gud eller prövandet av Gud där då i Massa och Meriba, det bestod alltså i att ifrågasätta hans omsorg, hans närvaro. Och det ville inte Jesus. Det gjorde han inte. Det kunde han inte. Han var fullkomlig i sin tillit. På den där tiden då när det begav sig i Massa och Meriba, så tog det sig uttryck i att man började klaga och knota mot ledarskapet. När man inte litade på Guds närvaro så började man klaga på ledarna. Alltså de levde i den där föreställningen att ledarna skulle göra dem lyckliga, friska och rika och framgångsrika. Och när den där felaktiga illusionen sprack så avslöjades deras felaktiga förväntningar. Och så småningom fick de faktiskt omvända sig till en sann förväntan på Gud istället. Det kan vi tänka på än. När vi är otillfredsställda i vår kristendom. Om vi egentligen menar att Gud har övergett oss på något sätt, så börjar vi klaga på våra ledare. Det är djupt orättfärdigt. Och det sista Jesus citerar där: Herren din Gud ska du tillbe, endast honom ska du tjäna. Det är hämtat ifrån andra Mosebok. Ska vi se här, ska kolla det så att jag säger rätt. Nej, 5 Mosebok 6:13. Där det står: Herren din Gud ska du frukta, honom ska du tjäna och vid hans namn ska du avlägga din ed. Så det är en makalös och mäktig scen vi får bevittna. Jesus, beklädd med auktoritet från himlen, missbrukar den inte för en sekund, utan står frestaren emot med full kraft. Underbar Jesus. Och så står det till slut där att han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Det kan ligga ganska mycket i det där. Angående denna vers kan vi läsa faktiskt en intressant not i NT 81. Det står så här: öknens vilda djur är i Gamla testamentet en bild för ondskans och ödeläggelsens fasor. Å andra sidan ska de enligt Jesaja 11:6 tämjas i den nya skapelsen. Markus antyder också att Jesus i öknen levde i onda makters närhet, men förmådde behärska dem. Jesu kamp mot onda makter är ett huvudmotiv i Markus evangeliet. Slutcitat. Där är det intressant alltså att Jesus hade en uppgörelse med ondskans andemakter, symboliserat av de vilda djuren. Men han som Messias konung kuvar de vilda djuren, de onda makterna. Och det är mäktigt, det blir som en försmak av Jesaja 11:6. Vargar ska bo tillsammans med lamm, leoparder ligga bland killingar, kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem. Halleluja, vi ser fram emot ett himmelrike där ondska och vilddjur inte existerar längre. Vi kan också se en försmak av det i första kungaboken 17:6, hur Gud tämjer de vilda djuren så att säga. Korparna kom till honom med bröd och kött på morgonen och med bröd och kött på aftonen, och han drack ur bäcken. Och den gången handlade det om profeten Elia. Guds rike tämjer till och med djuren. Och det där med att änglar betjänade honom, det finns en parallell där också i första kungaboken 19:5. Elia lade sig ner under ginstbusken och somnade, men en ängel rörde vid honom och sa till honom: stig upp och ät. Precis på samma sätt var det där när då lämnade djävulen Jesus och änglar kom fram och betjänade honom. Så fick han också börja äta igen, så att säga. Och det blev ju så att när Jesus inte frestade Gud, så fick han uppleva änglar sällskap. Psalm 91:11. Han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. Oh, vad vi har mycket att lära här. I den helige ande så får vi också rustas med gudomlig auktoritet. Delegerad auktoritet från fadern. Men vi måste bruka den på ett osjälviskt sätt. Och vi kan vinna seger över själviskhet och synd genom att hålla oss till Guds ord och hålla fram Guds ord för våra egna hjärtan och för den onda andevärlden när vi frestas. Och vi kan också lära oss att när vi överlåter vår sak i faderns händer, då ska vi också få uppleva, vi får äta oss mätta och bli bevarade genom det skydd som Gud har sänt ut, ja, till och med genom änglavakt. Amen.